Och då är det så att det är, ja, vilket årtal är du född?
1949.
49. Mm. Då är det vittnesförhör med Frank Lindblad påkallat av kärandena, och det är något av kärnombuden som inleder. Varsågod.
Ja, jag tänkte först fråga som alla andra läkare, vilken utbildning och kompetens hade du då 1986? Och det året som vi har det här yttrandet ifrån.
Jag var då specialistkompetent barn- och ungdomspsykiater. Jag hade väl varit det i ungefär 5 år. Jag hade påbörjat forskarutbildning. Jag hade psykoterapeutlegitimation.
Okej. Vilken kontakt, om du hade haft någon sådan, har du eventuellt haft med Karin och Kristina innan den 27 januari 1986?
De var intagna, en stationssäker, på en dagavdelning på Karolinska sjukhuset där jag då tjänstgjorde under våren 85. Mm.
Hade du någon kontakt med dem då under den tiden?
Måste erkänna att jag har svårt att särskilja när jag har haft vilka samtal med vem. Så att jag har inte tillgång till journalerna idag, så jag har inte tittat på det. Men jag tror att jag hade samtal med mamman och sett flickan på avdelningen.
Var du ansvarig för den här avdelningen eller var du behandlad läkare på avdelningen?
Nej, jag var ansvarig för avdelningen.
Ansvarig för avdelningen. Så att deras eventuella journaler och sånt hade föredragits för dig?
Ja, jo, precis. Ja, jag är inte säker på om jag träffade mamman den gången faktiskt. För det var väl en annan, det var väl en kurator som var handläggare.
Okej. Innan du det här gjorde, kom fram till din slutsats då den 27 januari 86. När du gjorde den här utredningen och under utredningen, vilka pratade du med under den här tiden innan och under utredningen?
Uppdraget kom ju från polismyndigheten. Så jag pratade med deras representanter då och åklagare Anders Elin. Johan Reis var också med på ett första möte. De utredande samtal jag hade var framförallt med mamman. Jag vill minnas att jag träffade henne 5 gånger under den utredningsperioden. Och träffade jag flickan då i vardagsmiljön som den är på en sån här barnpsykiatrisk avdelning vid ett par tillfällen. Utan att ha några reguljära samtal med henne. Jag var också med på 2 så kallade vallningar som polisen säger. De hade nämligen ett önskemål. Bland annat ett önskemål inför den här utredningen. De ville att vi skulle vara med när flickan kördes förbi Ted Herms förrätta bostad. Eller aktuella bostad, jag vet inte. Och dessutom gå igenom statens rättsläkarstation. Och då var ju både mamman och flickan med.
Okay.
Sen hade vi, om för att bara avsluta det här då. På kliniken hade vi också på polisens önskemål en väldigt begränsad grupp som arbetade med ärendet. Det var en psykolog, det var jag, det var professorn Ingvar Nylander och det var en sekreterare.
Okej. Det har också framkommit här under rättegången att det finns bandinspelningar där mamman då har spelat in vad Karin har sagt under cirka 9-10 timmar. Hade du tagit del av de här bandinspelningarna?
Nej, de har inte tagit del av.
Det här uppdraget, det står ju redogjort i din i ditt utlåtande. Jag tänkte bara läsa upp det så att du håller med, så var det. Detta utlåtande utfärdat på begäran av polismyndigheten i Stockholm. Frågeställningen har varit huruvida Karin kan ha varit vittne till ett styckmord och dels en utredning huruvida Karin varit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Är det de 2 frågorna du försökte svara på?
Ja, det stämmer.
Och så har jag fattat det då, så i din utredning så på sidan 13 längst upp så finns en rubrik som heter bedömning. Mm. Är det riktigt uppfattat vad som står därefter är vad du kommit fram till så att säga, din sammanfattning?
Jag har inte sidnumren i huvudet, men om det är sista avsnittet så är det tre stycken där som sammanfattar vår bedömning.
Ja.
Ja, just det.
Och där börjar du med att du skriver den rimligaste allmänna tolkningen som vi har kommit fram till. Vad menar du med det? Är det här någon form av bevisvärdering eller vad är det för någonting?
Nej, det är verkligen inte bevisvärdering. Det är inte vår uppgift, det är domstolens uppgift att göra det. Det är väl begrepp som är hämtade ifrån de teorier som praktiker som vi arbetar med där rimlighet det blev ett väldigt viktigt begrepp för att just avgränsa vår uppgift ifrån rättsväsendets uppgift. Alltså vi kan inte ta ställning i någon skuldfråga så att det har varit på si och så sätt eller inte, utan vi kan beskriva rimligheten i olika tolkningsmöjligheter som då är olika sätt att förklara vad som kan ligga bakom ett visst material. Och det är alltså snarare tvärtom mot vad du antyder att det skulle vara på väg mot bevisprövningen. Det är ett sätt att avgränsa sig mot det.
Fanns det andra stressmoment i Karins liv i den här tillfället?
Vad menar du med stressmoment?
Ja, nu vill jag ju inte...
Du talar med en stressforskare så du får vara specifik.
Jag är inte stressforskare så att jag vill inte klumpa fram här som en elefant. Utan jag försöker bara ge en fråga som inte kan vara ledande. Men det här kan till exempel relationen mellan mor och far vara ett stressmoment. Om relationen är sämre eller bättre eller hur man ska uttrycka det.
Visst är det en belastning för ett barn, en påfrestning för ett barn om relationen mellan föräldrarna inte är bra. Absolut.
Så att en skilsmässa kan vara en sån stress?
Skilsmässa kan vara sånt. Mm.
Sen har jag en annan fråga. Som
det beror också på hur kontakt med och hur mycket barnet träffar sina bägge föräldrar och, till exempel.
Så att träffar man kanske pappan lite mindre så kan det öka stressen?
Om det är så att man haft ett bra förhållande med sin pappa och längtar efter honom, absolut.
Okej. Sen är en annan fråga som kanske är hypotetisk och du kan du inte svara på det här så säger du bara nej. Och jag tänkte om liksom hela omgivningen ägnar både stor och delvis fysisk eller undersökande uppmärksamhet till ett barns underliv och stjärt. Kan det på något sätt påverka barnet?
Det är klart att det kan det. Det är avhängigt förstås av hur man förklarar det för barnet.
Okej. Då har jag ingen mer fråga.
Nej. JK:s representant?
Nej, jag har inga frågor.
Ja, vi vill ha det här så kort.
Ja.
Ja, det var inte mer än så. Då är förhöret avslutat.